Du lyssnar på Cosa Nostra av Giovanni Falcone och Marcello Padovani i översättning av Leif Jansson, uppläst av mig, David Bok. Kapitel 1. Våld. Cosa Nostra förfogar över en komplett uppsättning dödsbringande vapen. Vid det misslyckade attentatet den 21 juni 1989 som riktades mot min hyrda villa i Adaura nära Palermo hade 50 dynamitpatroner placerats in vid klipporna. La Lupara har i varje fall blivit omodern. Denna beryktade bössa med avsågad pipa som förr i världen var ett signum för ett maffiabrott. Denna hemslöjdsprodukt med sin uppenbara karaktär av landsbygdsvapen har i allt mindre grad förmått uppfylla den moderna maffians krav. Cosa Nostra föredrar enhandsvapen, framförallt kaliber 38 och 357 Magnum med blymantlade kulor. Men vid mer komplicerade och svårhanterliga morduppdrag används också utländska eldvapen. Kalashnikov-k-pistar, bazookas och granatgevär, liksom sprängämnen. Det gäller inte bara det som hände vid mitt sommarställe, utan också vid mordet 1983 på domaren Rocco Chinnici, som utplånades när en bil full av trotyl exploderade genom fjärrutlösning. Cosa Nostra har också i sin mordteknik anpassat sig till utvecklingen, och man väljer vapen med allt mer utpräglat militära karakteristika. Ytterligare ett vittnesbörd om den skrämmande grad av våldsamhet som organisationen uppnått. En granskning av dessa vapen och hur de används är en värdefull källa till information. Vi kan se på elimineringen av två maffiabossar. Den ene, Stefano Bontate, med La Lupara och en Kalashnikov. Av den andra, Salvatore Inzerillo, med en Kalashnikov. Ett attentatsförsök mot Salvatore Contorno, också det med en Kalashnikov. Samt två ytterligare mord, på en mafioso från Catania, Alfio Farlito, och på Palermos polisprefekt, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Också de begångna med Kalashnikov-vapen. Vi har kommit fram till att en och samma k-pist har använts vid alla dessa fem brott, samt att ytterligare en använts vid de bägge sistnämnda. Och på så sätt har vi förstått vilka två läger som stått emot varandra i detta nya krig inom maffian. Det är lätt att tänka sig vad en sån upptäckt betydde för vår utredning, för att begripa vad som då pågick inom maffian, och detta under en epok då omerta, tystnadens lag, trots allt var regel. Upptäckten bekräftade enhetligheten inom Cosa Nostra. De använda vapnen avslöjar inte så få hemligheter om maffians uppbyggnad, dess illegala verksamhet och dess internationella kontakter. Begagnar maffian kanske andra vapen än eldvapen, till exempel gift? Under det stora kriget 1981-83 försvann helt plötsligt en betydelsefull mafioso, Rosario Riccobono, medlem av familjen Partanna Mondello. Det bör ha varit i november 1982. Med sig i graven tog han ett 20-tal personer, sin stab eller sitt hov, det är bara att välja. Inom Cosa Nostra kallades han terroristen, därför att alla visste att han var kapabel till de värsta illdåd. Han försvann alltså, och inom polisen började man oroa sig. Dessa 20 mafiosi hade nog förgiftats på en och samma gång, vid en middag. Och det kunde mycket väl ha varit Tommaso Buscetta som lockat dem i detta ödesdigra bakhåll. Myten om den förgiftade måltiden hade varit i svang länge. Och när jag 1984 första gången träffade Buscetta, som ju skulle bli en stor botgörare, frågade jag honom. Och den här historien med de 20 som försvann och som ni skulle ha förgiftat? Han brast ut i gapskratt. Tror ni verkligen att mafiosi är så klipska? Och tror ni verkligen att en boss som Riccobono skulle ta med sig hela sin generalstab till ett möte? Det var ju faktiskt osannolikt. Den traditionella misstrogenheten hos Cosa Nostras män är välkänd. Och krigen inom maffian befrämjar inte lättsinnighet. Dessutom insåg vi snart att Riccobonos män, liksom Riccobono själv, hade eliminerats den ena efter den andra av familjen Corleone och dess allierade. Alla nästan på samma gång, både för att göra ett desto starkare intryck på organisationen och i synnerhet för att avskräcka de efterlevande från att reagera.